Herre, vi tackar dig att vi får ge utav det som du har gett oss. Och nu ber vi, Herre, om välsignelse över den här gåvan. Vi ber, Herre, att du låter din nåd, din kraft, din visdom vila över dem som ska förvalta medlen och för mottagarna. Herre, vi ber för vännerna i Kambodja. Tack för visionen du har gett. Tack för tankarna. Och vi prisar dig att du ska vara med och ge en underbar seger. Du som vill varje människa frälsning och frid. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Tack för offergåvan som du gav. Jag ska läsa ur Lukas evangelium, det 17:e kapitlet. Ska jag läsa några versar. Lukas 17, och jag läser från vers 11 i Jesu namn. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sade Jesus till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sade till mannen: stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. Amen. Låt oss tacka och be. Så tackar vi dig för evangeliet. Tackar dig, Herre, för ordet och det som du vill ge genom den här berättelsen. Och vi tackar dig för vad du redan har gett. Låt den helige ande uppenbara för oss var och en på ett alldeles personligt sätt det du vill säga till oss. Låt det ske i Jesu namn. Amen. En fantastisk psalm har vi hört läsas redan. Och det var David som hade skrivit den där psalmen. Lova Herren min själ och glöm inte vad gott han har gjort. Och det är ju inte underligt. Vi tänker oss David som harpospelande vallpojken eller den framgångsrike kungen som övertrumfar alla sina bröder, fastän ingen trodde att han hade någonting. Men det visade sig att han hade väldigt mycket hos sig. Och det är ju fantastisk livshistoria egentligen, kungen David, från vallpojke till kung. Och inte vilken kung som helst, utan har allt sedan sin regenttid stått som ett exempel och ett slags föredöme för Messias själv. Och då kan man ju tänka sig, det är väl inte underligt att han sjunger en sån här lovsång: lova Herren min själ och glöm inte vad gott han har gjort, han som ger dig. Och så räknar han upp alltihop. Nu är det säkert så att en del av er vet om att David hade ett rätt så intressant liv. Det har jag redan antytt. Det är inte bara en klassresa han gör, utan han får ju vara med om ett oerhört svårt liv. Mitt i all ära och härlighet så hade han det rätt så eländigt. Och man tror att han skriver den här salmen så där mitt i livet. Och då kan det vara då när han hatades av sin egen son, som hatade honom så att han ville döda honom och sökte vilket lägligt tillfälle som helst för att döda sin far. Vi vet om att han slutar som en gammal man där det ser ut som om allt egentligen har lyckats bra, men själv är han ensam, fryser och har det rätt så eländigt. Det var inte sötebrödsdagar alltid, och det var inte alltid solskenet som gjorde att han kunde sjunga den här sången eller skriva den, utan det fanns någonting hos honom som fanns djupare än omständigheter och konjunkturer. Och han avslöjar ju det, och vi hörde ju Johan säga och påminna om nåden som är så väldig, så den är omätbar för den som har upplevt denna närhet till Gud. Och det är närhet som den här evangelietexten också jag har läst ifrån Lukas 17 handlar om. Mannen som får en alldeles ny erfarenhet som han var ensam om. Och han blev ensam om denna erfarenhet av alla de andra, jämförelse med alla de andra olycksbröderna, som blev lyckobröder, för de blev ju helbrejda. Men han blev ensam ägare utav denna stora dyrbara erfarenhet, och det verkar som att det är av ett enda skäl, det att han var tacksam. Att han visade sin tacksamhet. Man kan ju fundera och reflektera lite grann över de här 10 männen som hade blivit helbrejda. Om inte de var tacksamma, de andra 9. Det vore väl underligt, håll med om det, om inte de var tacksamma. Alltså, kan man vara tacksam utan att visa det? Tänk efter. Jo, visst kan man det. Man kan vara tacksam utan att ge uttryck för det. Och så kan vi ju säga det till och med någon gång så där när någon undrade, ja, hur var det? Fick du brevet? Eller fick du boken? Eller så där. Jaha, visst, tack. Oh, jag blev så tacksam. Och så kommer man ihåg att säga det då. Är ni med om det? Eller gubben, för i såna här historier är det alltid gubben som inte säger så mycket. När hon säger, hör du, tänk om du någon gång sa att du älskade mig. Ja, säger han, det har jag sagt en gång. Och jag säger till om det blir någon förändring. Alltså, vi kan ju gå där och liksom bära allt det där inom oss av tacksamhet och goda känslor. Men vi ger inget uttryck för det. Jag är ju alldeles övertygad faktiskt, eftersom jag tycker mig känna Gud, att de här 9 som inte återvände hade blivit helbrejda. Det är klart att om Gud hade varit som bröderna Grimm, ni vet, sagoberättarna, då hade det varit så att man skulle lära sig en viktig poäng om tacksamhetens betydelse. Och då hade det säkert stått i evangeliet att när de här 9 vaknade ur sina sängar hemma, efter det att de äntligen efter lång ensamhet, för en spetels fick ju inte vara hemma. Han måste ju leva isolerad för smittans skull. Betraktades som oren. Och en spetels på den här tiden fick inte komma närmare än 4 meter en annan frisk människa. Och ni vet, då kan man inte nå någon på 4 meters avstånd. Och då krävde det att det var alldeles vindstilla och inte någon vind. För var det vind fick en spetels inte komma närmare än 50 meter en frisk människa. Det är därför det står att de ropade på Jesus. Herre, förbarma dig. De fick inte komma nära. Och om bröderna Grimm nu hade skrivit den här historien, då hade det säkert stått, eller förmodligen stått, att när de äntligen hade kommit hem och blivit mottagna och fått sovit i sin egen säng, och när morgonen kom och de vaknade, så var alla 9 spetälska igen. Och så hade han berättat om den 10:e som vaknade han också, och han var frisk. Och varför? Jo, för att han visade sin tacksamhet. Alltså, man skulle ju lära sig någonting av goda sagor, eller hur? Och därför så berättades det ungefär på det sättet. Men nu är Gud inte som bröderna Grimm eller andra sagoberättare, och det är ingen saga. Utan jag håller det alldeles för troligt att Gud lät de här 10 som blev helbrejda på vägen mot friskförklaringen hos dåtidens medicinalöverstyrelse, prästen, att de vaknade fortfarande alldeles helbrejda och ingen spetälska på kroppen. För sån är Gud. Sån är Gud. Men det var bara den tionde som fick en ny erfarenhet, därför att han visade sin tacksamhet. Jag tror egentligen att det är huvudpoängen i hela den här berättelsen. Och vi skulle kunna stanna där och säga att tänk om vi som är här idag skulle börja visa vår tacksamhet. Om vi gjorde det till varann. Lite mer. Vad tror ni skulle ske? Om vi visade våra goda och varma känslor för varann, vad skulle inte ske? Om vi tog i varann lite mer kärleksfullt, vad skulle inte ske emellan oss? Heter det oxytocin, Ulla? Den där signalsubstansen och hormonet som utsöndras. Man har trott förr att det var bara bebisar som ammades utav mor. Och där uppstod en sån här märkvärdig känsla av samhörighet. Men nu har forskare lärt oss att oxytocin utsöndras när man rör vid någon annan i vänlighet. Därför att huden lär vara alldeles full av såna här celler som sätter igång en process i en människas hela kropp och varelse av välbefinnande. Det är sant. En forskare som heter Kerstin Viby någonting. Det var en artikelserie i Dagens Nyheter jag citerar nu. Så det är ingen egen forskning, utan det var detta. Men jag har kollat att det är en riktig hedervärd professor och forskare som har jobbat just med det här oxytocin. Och hon hade gjort några prov bland annat med en bibliotekarie. Man hade valt ut några bibliotekarier och skulle jämföra om det gör någon skillnad om man tar lite vänligt i helt okända människor. Och då visade sig att den bibliotekarien som tog i hand på det här sättet när man lånade böcker sa varsågod, och så tog man i hand. Den bibliotekarien hade nästan inget svinn på böcker, utan långivarna gick tillbaks med böckerna i större utsträckning än av andra bibliotekarier som bara lämnade över så här och lät pipet ljuda, ni vet. Ni tror inte det, men det där är ju forskningsresultat. I alla fall så skulle det kunna vara ändå ett slags liten signal om, tänk om vi ändå skulle visa lite mer av våra känslor för varann. Tack för predikan, sa en dam till mig rätt länge sedan. Tack så mycket, sa jag. Tar du åt dig? Så, rätt omedelbart. Så det är sant att vi vet ju inte riktigt hur det är det där med att ta emot vänlighet heller. Det är inte alltid så jätteenkelt. Nu säger jag inte det här bara för att få lite goda ord av er, utan jag säger det därför att jag tror att det faktiskt har betydelse. Att vi tar i varann, vågar visa uppskattning. Och det kanske rent av är så att du skulle uppleva en dramatisk förändring i ditt eget äktenskap, i din egen relation till dina barn, till vänner omkring dig, om du började visa uppskattning. Finns en, inte bara psykologi, utan vi är skapta för närhet och för gemenskap. Och om man då överflyttar det här och jämför det här med relationen till Gud, tänk om det är på det sättet att om vi förbytte våra ord från ge hit till tack, istället för att bara ägna oss åt att lägga fram rekvisitionslistan varje morgonbön, vad Gud nu ska utföra medan jag sysslar med annat, och inte bara säger god natt till Gud, att vi får väl se då om det blir imorgon du svarar. Ni vet, så där kan det ju bli med bönelivet. Utan att vi tar och säger tack Gud. I salmen vi hörde läsas så fanns ju realismen med. Det var inte bara blå dunster. Det var inte bara fantasier som han talar om. Utan han vet ju att livet är så här. Det är bara som en blomma på marken. Och han kom ihåg att Gud, han vet och tänker på oss. Och han vet vad vi är för ett verk. Han vet att vi bara är mull. Alltså realismen är där. Men ändå så är hans sinne fyllt av tacksamhet. Och han uttrycker det. Åkalla och be med tacksägelse, säger Paulus när han skriver till församlingen i Thessalonike. Att inte bara lägga fram rekvisitionslistan, det får vi göra. Utan vi får också tacka. Och tänk om det har den effekten som det har när jag visar uppskattning till någon annan mot Gud. Varför skulle Gud vara så mycket annorlunda än oss? Han har ju gjort oss lika sig själv. Så av sig själv känner man andra. Och det där är naturligtvis en haltande bild när det gäller Gud som är så mycket större och så mycket underbarare och mycket härligare. Men det hålls inte för otroligt, utan att det är så att när jag hittar nyckeln som är tacksägelse, lovsång, då är jag på spåret. För egentligen, och nu berättar jag något som kanske är en överraskning för någon, att Gud handlar med oss av ett enda skäl. För att, eller ja, två skäl skulle man kunna säga. Det är för att hans ära ska bli upprättad. Det kan låta oerhört själviskt av någon som gör saker bara för att han ska bli stor och ärad. Ja, vi får tycka vad vi vill om det. Gud är Gud. Och när han upprättar sin skapelse så gör han det för att hans namn ska bli ärad. Och när han låter sina löften gå i fullbordan genom oss, då påstår Paulus att han gör det för att vi Gud ska bli ärad i och genom oss. Det andra skälet är att han älskar oss, så han kan inte låta bli. Det stod här att under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. Jag tycker det ligger oändligt mycket i det där. I synnerhet om man har i minnet, för det har man om man har läst Lukas. För tidigare i Lukas så berättas det att Jesus vill sända människor in och sänder dem in i Samarien. Det är ju en del av det gamla Israel och Judén, eller gamla judalandet, som nu beboddes av blandfolk och sådana som inte judarna älskade. Ville inte ha med dem att göra, och det där var ömsesidigt. Det är nog att jämföra med palestinier och israeler i dagens politiska verklighet. Ungefär. Och Jesus sänder några iväg dit för han vill besöka Samarien. Men så står det där i 9 kapitlet att de säger nej tack. Vi vill inte ha med dig att skaffa. Och därför kunde han inte gå in i Samarien under den här vandringen. De sa nej. Men han kunde inte avhålla sig från samarierna. Utan han går så nära som han kan. Varför gör han det? Jo, därför att han älskar samarierna. Han älskar dem lika mycket som alla andra. Han älskar dem som inte var rätt i tanken och i läran, som inte betedde sig på ett riktigt sätt, som inte hörde dit. Men han kunde inte avstå. De sa nej, men han kunde inte låta bli, utan höll sig så nära han kunde. Och den som sedan, det hörde vi i evangelieberättelsen, den som kom tillbaks och fick den här alldeles extra närheten och erfarenheten. Han var en främling, säger Jesus. Och det låter lite vasst i rösten nästan när man hör honom säga: kom ingen av de andra 9 hit. De som ändå verkar ha hört till folket. Utan bara denne främling. Hur känns det att vara främling? Hur känns det att vara utanför? Ja, en del av oss kan känna igen det i vissa sammanhang. Och vi kan därför kanske ha lätt att förstå vad människor känner också i våra sammanhang. och vad människor kan känna inför den helige och rättfärdige som har nåd allt upp till skyarna. Han som är Gud och frälsare, helig och rättfärdig. Att man känner sig något utanför. Men Jesus kunde inte avhålla sig för att gå nära gränsen, utan han kom dit och så möter han den här samarien. Hör du, vad du än har för tankar om Gud, så låt inte tankar från kyrkan vilseleda dig, som om det vore tecknet på Guds kärlek till dig. Han som söker din närhet, han älskar alla människor. Lovad vare Herren, också dig. Det kan vara riktigt nyttigt att tänka på de här spetälska ett ögonblick också. För det var inte bara samarien, utan de spetälska kände sig väldigt utanför under sin sjukdomstid. Naturligtvis. Och det skulle vara rätt intressant att höra era reflektioner över vilka vi idag skulle kalla för de spetälska. I vårt samhälle. Vilka skulle det vara? Det skulle vara intressant att höra era vittnesbörd, vad ni funderar över. Vilka är det som med all sannolikhet känner att dit skulle jag aldrig våga gå? Därför att där är de ju ändå på rätt väg. Men jag är utanför. Jag skulle önska att vi fick en skara människor som vågade närma oss, säg oss. Om man inte gjorde det annat än på lite avstånd, men ropar. Och jag kan tycka att jag hör ropet idag ifrån dem som inte tycker sig höra dit och hit. Jesus, han kom till dem. Och så säger han de här märkvärdiga orden till den här samarien, främlingen. Stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. Halleluja. Och så skedde undret. Alltså det som inte tacksägelsen i sig gör. För det är inte det att vi intalar oss och skapar genom suggestion vår egen undret i vårt liv. Utan det är faktiskt så att närmandet till honom ger förutsättningar att han kan gripa in. Och det är det stora som aldrig vi själva kan skapa, prestera. Nämligen undret, det står han själv för. Lovad vare Herren. Ska vi tacka Gud och be tillsammans? Och så vill jag be för dig som känner att hela ditt känsloliv är instängt på grund av motgångar, svårigheter. Inte bara mot dina närmaste och mot andra människor, utan det är också stängt mot Gud. Livet har farit hårt fram med dig. Tänk om det är så att tacksägelsen är nyckeln för dig till den beröring som du så väl behöver. Dina omständigheter kommer att se likadana ut när du går ifrån kyrkan. Din ekonomi kommer att se förmodligen alldeles likadan ut. I det yttre är konjunkturen precis som det var innan den gick hit. Men se, någonting har skett i ditt inre. Så att du likt David, mitt i den vardag och den realistiska verkligheten, ändå kunde sjunga lovsång. Det fanns en kraft och en närvaro som ingen kunde röva ifrån honom. Inte ens ängslan och oron. Den upplevelsen behöver du och jag idag. Gud, så tackar jag dig för att du genom Jesus Kristus har kommit oss så nära. Herre, du vandrade på gränsen mellan Samarien och Galileen. Herre, du finns här på gränsen, nästan så att det känns overkligt. Den osynlighet, Herre, den osynliga världen, den andliga världen som vi anar och känner, Herre, tack att vi får leva i det gränslandet just nu. Och jag tackar dig att du känner oss varenda en, både till namnet och hur vi har det i vår känsloliv. Du vet hur vi har det till vår nästa. Du vet hur vi har det i gemenskap med dig. Herre, ge oss var och en mod, och jag ber särskilt för den som upplever modlösheten svår. Låt Davids erfarenhet bli denne väns erfarenhet. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen.